Så, vad var det du sjöng, sa du?
I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I want to break free. God knows.
Ja, det är bra. Bra. Vi ska... Då säger jag hej och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och nu sitter vi återigen i mitt kök på Hisingen och det gör jag tillsammans med dagens gäst. Hej och välkommen Navid Kavami.
Tack så mycket, det är trevligt att vara tillbaka i ditt kök faktiskt.
Ja, härligt att ha dig här. Den här lilla introbiten vi hörde, I want to break free.
Ja, lite Freddie Mercury, lite Queen, vi pratade ju om det. Medan vi käkar pizza så jag tänkte man får ju börja med lite skönsång.
Verkligen skönsång. Vi har ju suttit här och ätit pizza. Det är kul för vi har ju suttit här och ätit pizza nu. Alltså avslappnad stämning. Men så fort man får en mikrofon i handen så liksom ändrar man lite tonläge och det blir lite mer formell.
Ja men det är så här, andra lyssnar. Nu ska man låta professionell.
Det får vi ta och släppa.
Ja.
Vi kommer. Får prata om Runke Pär igen. Ja, hur fan mår du, Navid? Grattis, du är nybliven pappa också, för fan.
Jajamän, ja, men det känns bra. Förvånansvärt pigg.
Nybliven, sa jag. Det är ju inte som att det var igår, men det är ju...
3 månader.
3 månader, det är ändå ganska nybliven.
Det är ganska nytt.
Ja. Hur känns det? Hur berätta?
Det känns bra. Blev ju dubbelpappa. Ja. Det var ju en...
Dubbelgrattis då.
Tack så mycket. Det blev en liten son och en liten dotter. Mm. De har fått kolla på mycket Arsenal-matcher. I sin Arsenal-bodies.
Helt rätt.
Så att indoktrineringen har börjat.
Ja, det ska man ju inte vänta på.
Nej.
Men är det så du tycker? Jag vet, det känns som jag är inte förälder själv, men det känns som jag ställer den här frågan till alla föräldrar så här, hur ska man göra när man har ett fotbollslag och barn? Ska man bara indoktrinera så här, pusha på så här, Arsenal som gäller, allt annat är skit och du har ingen rätt till ditt eget val, eller ska man säga ja, Arsenal finns. Det finns också andra klubbar. Kanske du får välja fritt eller hur?
Så man vill ju inte splittra familjen.
Nej, det är så.
Så det blir antingen fotboll, då finns det här alternativet.
Ja.
Andra alternativet, gillar inte fotboll, det är helt okej.
Ja.
Men ska du gilla fotboll, då är det det här.
Ja, det är din inställning. Det är också den inställning jag kommer ha, tänker jag också. För tänk då, det här skräckexemplet finns ju i världen, har man hört, att man tar sina barn, kolla, nu ska vi kolla på fotboll här, mina barn. Kom, sätt oss och köper godis och det är gött så här. Kolla, Arsenal möter inte fan vet jag, Manchester United vinner och barnen börjar hålla på United då, för att ja, men de vann ju, de är ju bäst. Hur gör du? Det blir en föräldrakurs det här för dig, framtida dilemman. Hur gör du då?
Det är nog en fråga jag bör ställa till de äldre medlemmarna i Arsenal Göteborg.
Ja.
Som har barn som har vuxit upp och hejat på Arsenal. Hur gjorde ni?
Du vill ha lite expert.
Jag tror jag behöver lite. Så kommentera, skicka messages på Facebook om hur ni gjorde.
Jättebra. Äldre lyssnare med barn. Hjälp. Navid,
jag behöver hjälp. Nu har jag inte så här. Det är lång tid kvar. Men hjälp kommer behövas.
Man måste vara förberedd.
Precis. Ja. Det hade varit hemskt.
Ja, jag tänker det också.
För att de kommer ju aldrig få någonting från ett annat lag. Heller. De bara, men jag vill ha United. Jag kommer ta emot.
Ja. Ja, men jag vill ha en United-tröja. Ja, skriv det på tomtens önskelista. Jag tänker fan inte köpa det.
Men skulle typ några mor eller farföräldrar köpa det också, när presenten öppnas så kommer jag ta det och säga inte mitt hem.
Det låter ju hårt, men det är ju också så det ska vara.
Ja,
antar jag. Jag vet ju inte. Det är ju det här de äldre lyssnarna ska jag hjälpa till med.
De får lära sig på ett eller annat sätt att det är oundvikligt. Om någon ska titta på fotboll.
Och väljer ni att intressera er för innebandy, fine, då skiter jag i vilket.
Vad de vill.
Ja, men är det fotboll, då är det this is the way.
Precis.
Du, när vi ändå är inne på ämnet. Vi pratar om äldre medlemmar i Arsenal Göteborg och medlemmar i Arsenal Göteborg. Som både du och jag är medlemmar.
Ja.
Men är det någon som lyssnar här och tänker att fan, jag har ju skitbra tips till Navid, men jag är inte medlem. Så jag måste först bli medlem och sen ge mina tips. Hur blir man då medlem?
På Arsenal Göteborgs Facebook-sida.
Absolut.
Eller Arsenal Göteborgs vanliga hemsida.
Och hur är Facebook-sidan?
Arsenal Göteborg.
Ja, det är ju simplast.
Eller jag skriver Arsenal Göteborg, det kommer upp.
Ja, det är... Sök bara på Arsenal Göteborg så kommer det komma upp. Det finns en Arsenal Göteborg forum som är en group. Varför säger jag group på engelska? Det är en grupp. Och sen söker du Arsenal Göteborg så finns det en sån like-sida också, gilla-sida. Och så Arsenal Göteborgs hemsida som är under uppbyggnad fortfarande. Sen finns ju också Arsenal Göteborg på Instagram och Twitter. Och där heter
Arsenal
vi
GBG.
Mycket bra. Det kan man också höra av sig om man vill bli medlem. Så, det om det om det. Vilken är bästa Queen-låten förresten?
I want to break free.
Ja, det, var ju, det hade vi ju redan, just det. Ska vi prata lite Arsenal och fotboll eller?
Jajamän.
Ja. Så här är det ju. Vi har ju inte spelat, jag ska säga det för transparensens skull i den här podden, att vi kommer prata lite grann, ja, om två matcher. Lite grann om FA Cup-matchen mot Bournemouth. För tanken var att vi skulle spela in en podd efter den matchen, men då hade jag så mycket skolarbete så vi kan ju inte göra det, så att det får bli en sån här två matchpodd. Och sen kommer vi prata om Burnley-matchen som spelades i söndags.
Yes. Låter bra.
Ja. Och den här FA Cup-matchen mot Bournemouth, det är ju, nu ska vi se, idag är det tisdag, det är 8 dagar sedan.
Ja, just det, det var måndags förra veckan.
Ja. Det är inte jättekul att sitta och prata om här, för det känns lite gammalt. Så därför kommer jag använda mig av inslaget 12:s 3 snabba. Det är mycket enkelt. Jag säger 3 punkter som jag tar med mig från den här matchen, så får du kommentera dem.
Låter bra.
Punkt nummer 1. Vår unga vänsterkant fortsätter att imponera. I den här matchen var det ju då återigen Bakayo Saka som vänsterback och Martinelli som vänsterytter. Saka 1 mål. Och sen gjorde fan han en assist också, va? Jag måste kolla här. Ja, Saka 1 mål, 1 assist.
Han bygger assist. Ja, precis, just det.
Ja. Och jag tycker att deras samarbete, de två 18-åringarna Saka och Martinelli, är riktigt fint.
Jag håller med, det är fart och fläkt i båda.
Ja.
De verkar ha hittat varandra bra också, så att det du har båda sett, har gått.
Det båda har gått, absolut. Du har sett de här bilderna, va, när Saka och Martinelli håller om varann.
Ja.
Och så har det ju gammalt när Bergkamp och Henri håller om varann. När Bergkamp Wright håller om varann. När Lacazette Aubameyang håller om varann. Vi ska inte jinxa någonting, men
det är trevligt att hålla om varann.
Det är trevligt att hålla om varann. Det är den slutsatsen vi kan ta. Yes, min andra punkt för den här matchen var att Nketia 9 avslut på mål i Arsenals A-lag då, eller vad man ska säga. På de 9 avsluten har han 4 mål. Det är stabil statistik.
Ja. Han känns ju som en spelare som, han känns ju som en straffområdesspelare. Mm. Han är inte jätte med i uppbyggnader och andra delar, och så är han där. Han är redo att hugga.
Ja,
när tillfället ges.
Snabbt inne på Nketia. Han, vi kallar ju tillbaka honom på från lånet från Leeds, eller ja. Vad tänker du om det? Han gjorde ju mål nu mot Bournemouth och hoppade in mot Burnley som vi ska komma till lite senare.
Jo, men jag tror ändå det är bra. I Leeds så var det ju, om han ändå ska ha den rollen i Leeds, så kan han ha den rollen i Arsenal.
Som inhoppare menar du?
Ja.
Ja, är sant faktiskt.
Och det är bättre i ett spelstil som han kommer, för en tränare han kommer att spela för, ja, än att göra det ute på lån.
Om jag tänker,
hos Leeds. Ja. Vi har ju större, jag tänker också så här, incitament att spela honom än vad Leeds kanske hade.
Ja, för han är ju vår spelare. Vi måste investera igenom. Det är så svårt med lånade spelare för klubben. Typ med oss med Ceballos nu, som är tillbaka från skada. Visat kanske, han har ju inte visat jättestjärnform innan skadan. Och så här, varför ska vi spela Ceballos när han ändå ska tillbaka till Real Madrid om några månader? Då är det lika bra att vi satsar på typ Joe Willock, ja, som kommer vara kvar.
Alltså hade han varit exceptionellt bra,
ja,
då är det värt
det.
Men är det så här att du kanske får 10% mer av att ha honom, är det en värd investering att spela honom framför en egen produkt?
Jag tycker inte det. Och sen han kommer ju få spela för, ja, skador och avstängningar kanske som kommer dyka upp. Men om man får välja mellan Ceballos och Joe Willock nu, så väljer jag ju, Ceballos är bättre fotbollsspelare, men jag väljer ju Willock för att han är vår produkt och han kommer ju fortsätta vara kvar.
Precis, jag håller med.
Det tänkte jag på Nketia bara snabbt innan vi går vidare, att det kanske är så att Arteta och Arsenal tänker att Nketia kommer bli vårt nya anfallsvapen med Martinelli nästa säsong. när kanske Arsenal har gjort sig beredda på att släppa både Aubameyang och Lacazette. Så han har det här halvåret som att spela in sig lite.
Inte spets nästa Nej. År. Så bra är han tyvärr inte.
Ja, okej. Det var bara en tanke som jag tänkte
tycker
upp.
Jag.
Tyck Nej,
jag.
Vi håller med dig. Ska man vara, nästa år måste vi ju satsa på Champions League-plats. Jag har sagt det många gånger. Men det är... Och då kan man kanske inte ha en Enketia högst upp som...
Nej.
Ja. Min tredje punkt från den här matchen var att Guendouzi får chansen av Arteta på mitten och var enligt mitt tycke bäst i Arsenal den här matchen.
Det kan jag hålla med. Mm. Det tycker jag annat när vi kommer till nästa match. Men,
ja, men det blir bryggan till nästa match, för nu ska vi prata lite Burnley då. Ja, vi gör så här i vanlig ordning. Jag går igenom startelvan. Vi börjar från början. Jag går igenom startelvan och så får du säga liksom dina åsikter om startelvan. I mål, Leno. Backlinjen, Bellerin, Mustafi, David Luiz. Vänsterback, Saka då. I mitten, Xhaka, Guendouzi. Två sittande. Varsin kant, Martinelli, Aubameyang. Nummer 10, Özil. Och högst upp, Lacazette. Vad säger du om startelvan?
Jag tyckte ändå att man såg okej ut. Även om jag var väldigt fundersam på Guendouzi. Varför han fick starta mot ett grötgäng. Men bortsett från det så tänkte jag, ja, men det är ändå en bra... Det är en bra elva.
Ja. Vad tyckte du om Guendouzis match då? Det var ju där vi slutade Bournemouth-diskussionen. Om vi bara drar...
Han är ju fortfarande extremt upp och ner. Och när han är verkligen ner så var jag med. Jag vet inte hur många enkla bredsidepassningar han slog fel. Han är lite sådär... Han må vara lång. Eller lång. Han är 85. Men han är så här. Han är ranglig.
Ja.
Han faller på allting. Och så här. Jag gillar när man spelar hårt. Det kan vara lite småfult, men då får man göra diskret. Han har ingen diskrethet i det fula. Nej. Det är så överdrivet, tydligt.
Tänkte du på den matchen? Vilken match var det? Gud, hjälp mig. Var det mot Crystal Palace? Det här
när
är
han river
matchen.
Ner, ja.
När han bara med, så han rycker först i tröjan. Han bara, nej, det funkar inte. Och sen bara... Ser man att jag sparkar väl sönder benen på honom.
Jo,
och sen
ja, men precis.
Sparken. Ja, men det och det är som du säger, man ska spela lite gruffigt, men då får du fan göra det snyggt.
Precis. Och det är någon match han typ kramar om och slänger ner någon i marken. Ja. På gult för jag förstår syftet med att stoppa anfallet. Men man kan göra precis samma sak. Du kommer fortfarande få gult. Inte det, men måste du göra det så?
Ja, ibland så ser han så jäkla, du vet, alltså panik. Panikig i sitt spel. Och jag håller med, jag tyckte Guendouzi var inte bra alls den här matchen. Till skillnad mot Bournemouth, han, som du sa, han är ju väldigt mycket upp och ner.
Precis. Funkar det inte så funkar det inte alls. Det är Nej. Inte så att han bara, men gjorde en okej match.
Nej, precis. Nej, sant. Det är aldrig så här en 6 av 10 match, så här okej okay match.
Utan det är 8 här... av 10 eller så är det 2.
Ja, och typ. Nu mot Burnley så var det verkligen 2.
Ja.
Ja. En annan person, vi fortsätter prata lite individuella prestationer här mot Burnley. Två andra personer som också låg nere på 2 i en 10-gradig skala är, tycker, enligt mitt tycke, Mesut Özil och Lacazette.
Håller med.
Ja.
Özil hade visat lite framsteg under Arteta. Men jag tycker så här, nu gjorde han, även med ett djupt liggande lag, känns som att han borde kunnat göra så mycket mer med bollen man gjorde.
Ja, jag håller med dig.
Och Lacazette, han har ju en riktig svacka.
Du har hört den, han har ju inte gjort mål på bortaplan på över ett år.
Ja, jag läste det igår. Ja,
det är sjukt. Och Özil har ju inte gjort en assist på bortaplan på över 2 år.
Oj.
Det är ännu sjukare.
Det är ännu sjukare. Det är jävligt lång tid.
Och så tänker man Özil, ja, men han ska vara vårt kreativ, han spelar 10 liksom, han ska skapa lägena. Hur många lägen skapar Özil egentligen?
Kommer inte på en rak arm.
Nej, mot Burnley jäkla. Var det 0. Ja, tystnaden säger allt. Nej, jag...
Och sen med Lacazette där tycker Lacazette, jag bara så här. Det var ju någon chans han fick bollen i straffområdet. Han snurrade runt och sen sköt han helt off. Det var en sån där läge han drömde in förra säsongen. Det var så, han tog emot, man bara, nu är det mål.
Ja.
Han vred höger, vred vänster, snurrade runt och bara tryckte upp bollen i måltaket. Och nu känns det som att han typ skjuter i luften, sjunger iväg den. Som att så här. Jag tycker fortfarande hans spel i spelet är fortfarande bra. Men just att han har typ tappat all självförtroende i straffområdet, som att han inte vet riktigt vad han ska göra längre.
Jag kommer ihåg läget du pratade om, och det var, jag minns kollade i soffan och tänkte, men nu har jag ju Lacazette i hans drömläge. Han kommer vända om och så kommer han smacka upp den i taket, för det har vi fan nej.
Det var väl Chelsea förra året han gjorde.
Ja, han gjorde typ 2-3 såna mål. Mot Chelsea, sen mot Cardiff och sen är något mer.
Och nu var det så här, puff, man bara.
Men tror du att det är det här ska jag säga, det här är inte bara helt och hållet mina helt påkomna åsikter, utan jag har hört det så här i poddar runt om, men jag tycker att det låter klokt. Tror du att det är för att Lacazette används inom situationstecken fel av Arsenal? För Lacazette är och har alltid varit en liksom box. Som vi som Enkettia. Han hittar rätt läge i boxen, han ska vara i boxen. Nu om man kollar på Lacazette, han är ju fan 40 meter bort utanför straffområdet, och där är inte han bra. Han är bra när han får vara i boxen, smacka bollar mot mål, bara ta emot, skjut.
Jag tycker att han ändå, han är väldigt duktig på det när han sjunker ner djupt, för att han är fortfarande väldigt bra på att suga ner bollen.
Ja.
Just hålla undan försvararen. Han har ju lagt väldigt mycket så här, just de här bollarna ut på kanten eller assister, där han just, eller andra assister, den håller undan.
Men tror du att så här då, förlåt om jag avbryter, att Özil, nu får Özil mycket skit, men han ska fan ha en del skit också, att Özil som tia inte skapar någonting.
Det håller jag med.
Och då känner Lacazette att fan, då får jag ju gå ner och hämta bollen och skapa för mig själv eller för andra, så att mittfältet inte gör det de ska. Och då får Lacazette ta ett annat ansvar för att skapa de lägen, och sen är inte han där till lägena han själv skapar till.
Ja, men både jag och nej. Jag håller med att så här, hade man haft en bättre nummer 10 där,
ja,
så hade man antingen kunnat ha någon som skapar mer där han inte behöver sjunka lika djupt,
ja,
och får kanske mer bollar han kan lägga mål på. Men hade man också haft en nummer 10 typ som Ramsey när han var riktigt bra, när han funkade, när han gjorde de här, ja, ruscherna in, hade man haft en sån spelare också, så hade man ju haft en Lacazette som man gör nu. Han suger ner bollen, håller undan försvaret. Det kommer alltid en eller två på honom, så öppnas en yta bakom.
Mm.
Hade man haft, men Özil tar inte, han är inte den som gör en tjurrusning efter.
Nej.
Hade man haft en Ramsey hade han ju kutat där och hade ju kanske öppnats upp på kant, slängt ut en Thiago Mayeng till en inrusande. Så man har haft någon annan kombination, men Özils styrkor är inte så han... Han kan röra på sig väldigt mycket på plan, ja, typ som United-matchen. Men de kommer ju inte på snabba, hastiga rörelser och gör rusher, utan det är att han förflyttar sig hela tiden. Ja. Han förflyttar, ja, sig inte snabbt.
Sant. Det är inga så här snabba djupledslöpningar, utan han flyter liksom i anfallsområdet.
Precis.
Om man säger.
Och jag tror att Lacazette hade kommit i fler lägen om man hade haft en sån spelare.
Ja.
För att då kanske den spelaren springer fram, Lacazette efter en passad tar på ny position, kommer mot straffområdet, kanske får en pass tillbaka för att han kommer senare och är fri, eller han kommer på en andra boll. Men det blir, Arsenal har inte haft några sådana lägen, jag vet inte på hur länge, där vi har anfallit med att det kommit en andra boll, en pass bakåt igen på en fri spelare.
Jo,
har vi haft det?
Mot Bournemouth i FA-cupen var det exakt sånt här läge som du pratar om nu. För då var det Enkettia som gick ner, mötte, spelade bollen snabbt till Willock. Willock spelade ut den på Saka. Saka tog med bollen på kanten, spelade snett inåt tillbaka mot just Enkettia som då kom löpande in i boxen. Så det är precis sånt mål. Men vilka var det då som spelade? Saka, egen produkt 18 år. Willock, 19 produkt, egen 18 år. Och Enkettia, 20 år, egen produkt 18 år. Det är inte Özil, Lacazette, Aboumeyang, ja, som är med i samtalet här.
Ja, det är typ det saknar mig, för så gjorde vi ganska mycket mål. Just att det här, det kommer ett par vågor av, ja, folk in i straffområdet i nästa, och då får man ju sådana lägen. Men att Lacazette sen kanske själv gör en ensam rush där, och det är ju inte två andra i straffområdet. Klart, det är ju lätt att täcka undan. Alltså, det är ju lättare att försvara sig mot. Och jag tror att det är fortfarande rörelsen i Arsenal har försvunnit, och det är inte bara under Emery-tiden heller att rörelsen blev sig. Det var ju även sista året med Wenger.
Mm.
Att på något sätt gick det från Vavavum där det var rörelse konstant.
Ah.
Det var ju, alltså alla sprang ju.
Kollar man Invincibles nu är det många år tillbaka, men så fort Arsenal spelare hade bollen så var det ju 3-4 stycken utan boll som bara full kareta framåt.
Och det har varit så här, det är någonting senaste typ 6 åren kanske. Där det känns som att det bara försvann. Det var, jag vet inte varför.
Är det här? Du har gått från korpenanalysen, Navi, till en mycket, mycket utvecklad analys. Vad kommer detta sig?
Ja, men det är det jag inte. Jag hittade ingen rot till orsaken varför. Men
det här måste vi bena ut. Det här får bli poddens hjärtefråga. Mm. När slutade alltså löpningarna? Och när, för det du menar är liksom att det blir mer ett handbolls, det här handbollsspelet typ, eller att det
fast liksom, ändå inte fullt ut. Jag tänker typ så här, Barca spelade ju handbolls fotbollen väldigt väldigt bra ett tag när man helt enkelt bara rullade runt. Men då och då, men du, alltså det är ju, har ju inte funkat, alltså det är ju få lag som har fått det att funka verkligen att bryta ner på det sättet. Men så här snabba hastighetsspelet in har ju många gånger gett ett bättre resultat om man kollar, tycker jag. Så här att det är ju ändå att även om du rullar handbollsspelet så kommer ju målet vid ett par snabba aktioner, att du rullar, du väntar, du ser en öppning och sen går du pang snabbt.
Tror du att det kan vara så här nu? Och nu det är bara en teori jag kom på precis nu, att det här, för Barcelona som du säger, de behärskade ju det här handbollsspelet, mycket bollinnehav och sen pang så small det. Arsenal försökte efterlikna det och kanske fortfarande gör lite grann, jag vet inte, men att Arsenal har inte de fick ju nöja sig med efter flytten från Highbury till Emirates många år efter, nöja sig med liksom medelmåttor som inte hade det lilla extra det. Och det kanske behövs så här, det lilla extra det för att kunna förvalta handbollsspelet till att bli liksom giftiga lägen sen i slutet.
Jo, det är det vi saknar ju.
Att man saknar den så här lilla smarta extra spetsen.
Ja, men vi saknar ju smarta mittfältare.
Det känns sjukt att säga det när man ändå har Özil. För Özil är ju smart. Det är bara att Özil har blivit så loj. Alltså, han har ju alltid varit loj, men nu känns det liksom som att han inte ens... Nu, mot Burnley till exempel. Det Özil gjorde på planen, det var skällde. Han fick ju till och med gult kort av
för domaren. Skällde, ja.
Det är det enda han gör. Han bara går och gnäller och skäller och liksom slår sidledspass. Och sen, min åsikt är ju, om man bara ska koppla det till Özil igen, att han är inte en världsklassspelare, utan han var det. Han är ju 30, ja. Han är ju 32 år nu. Alltså alla, om man inte heter Messi eller Cristiano Ronaldo, dippar ju med åren. Och det är ju så här, det är ju, behöver inte vara svårare än så, att hans storhetstid är över. Sälj honom till sommaren eller växla ut till sommaren och sen få in nytt. Ja.
Ja, men jo, till viss del har jag, alltså, jag tycker han var ju en världsklassspelare, men även när han var på topp klass. Ja. Så det är typ det Arsenal saknade som ändå hade en viss del med. Det är lite tråkigt att så här, hade man haft vissa spelare med varandra under olika perioder, ja, som hade kunnat spela ihop, inte så att om Henry hade fortfarande, utan som ändå är så aktiva fortfarande, ja, hade kunnat vara aktiva samtidigt. Ja, men tänkte vi här Fabregas och Cazorla samtidigt.
Ja.
Alltså det,
oh my god.
Hade, men det är ju det, så Cazorla hade ju det som jag tycker så här Özil även när han hade var prime inte hade, och det som var med Cazorla var ju det här. Han var så himla kvick i att så här, han hade den förmågan att ta emot bollen felvänd. Han vände ju om på en blixt snabbt,
ja, gud.
Utan att tappa bollen. Han visste redan vart alla andra spelarna var, och det behövde inte alltid vara den här assistpassen. Jag letade inte efter den här killer passen som Özil är jättebra på när han var som bäst.
Var bra på.
Ja. Utan den här snabba att bara skapa, så det kanske två spelare framåt som skapar läget, men han öppnade upp med att så här, de kom på ryggen, två pers. Han vred jättesnabbt. Han fick bort de två personerna. La en pass till nästa spelare som kunde kanske la assisten. Eller att det gick ut på kanten. Och sen blev anfallet. Och det saknar Arsenal idag. Det finns ju ingen som är, har den här, ta emot bollen felvänd, vända om och få bort motståndarnas spelare från sin rygg med vändningen.
Nej.
Nej, och vara helt fri och spela vidare. Özil gjorde det inte ens när han var som bäst. Nej. Var inte han... Att han kom ner i mitt plan, tog emot en boll, gjorde en vändning, fick bort två motståndare och fick en öppen yta och kunde lägga. Alltså, det tycker jag vi den spelartypen saknar vi.
Ja, det håller jag helt hållet med om. Och den spelartypen, typ Cazorla in his prime, går in i varenda lag i hela världen.
Ja.
Men ja, nej, den spelartypen saknar vi definitivt. Vem skulle vara den i dagens Arsenal? Det skulle typ vara... Torreira eller? Som kan vända bort en spelare och sen lägga på öppen yta. Men han det är ju inte alls Cazorla kvalitet.
Nej, han har typ någon light version.
Ja. Och jag tyckte det syndes om du kanske vi om vi ska koppla till Burnley matchen tyckte jag det syndes att Torreira saknades på mitten.
Ja. Men Torreira känns som en mix av en light Cazorla och en light Coquelin. Ja. Typ så här. Lite rivig, inte fullt ut defensiv och lite ändå så här små tekniskt skicklig att han kan vidare vända och komma loss men ändå inte Cazorla-nivån.
Nej, det känns ju sjukt att Cazorla tillsammans med Coquelin är typ det bästa innermittfältet vi har haft sen Vieira Gilberto.
Typ.
Att Coquelin ens är med i den alltså, kombinationen, men det var det ju, de var ju svinbra tillsammans
kanske,
de två.
Och där är det så här, Cazorla exceptionellt spelare. Coquelin kanske inte, men han, det han bidrog med där och då till spelaren bredvid sig var just det som behövdes.
Eller är det för att Cazorla var så satans bra så att han höjde Coquelin?
Så kan också.
En sån bra spelare Coquelin egentligen inte är men, eller var.
Men det här var också att Coquelin var endimensionell. Ja.
Du,
men han Coquelin, försökte inte göra någonting annat. Han var så här, jag ska bara stå här och vara protektiv. Ja. Han hade ju inga ambitioner av att försöka gå framåt. Han sket ju fullständigt i de bitarna, kändes
det
som.
Ja, men, och det har vi lite grann nu i Torreira. Att nu när Arteta har kommit in att du har ett jobb, Torreira, mer och mer. Och det är att stå här, och som du sa med Coquelin. Vad var det för ord du sa? Skitsamma.
Jag glömde av det.
Ja, men bara stå här och försvara backlinjen. Du ska stå här och liksom vara ankaret i backlinjen.
Precis.
Och det fattades ju mot Burnley. En sak med Burnley-matchen som, fan vad kul det var att prata Cazorla. Men jag tycker att vi är det bättre laget fram tills att Saka går ut skadad. Eller fram tills att han blir skadad. För
ja, tills han börjar bli haltig. Och...
ja, precis. För det är, Saka gör ju två riktigt bra inlägg innan han liksom åker på en smäll och sen knappt vågar ta ett steg. Precis. Och det är spännande att vår 18-åriga nyblivna vänsterback är så viktig för vårt spel, tydligen, apparently.
Fart och fläkt.
Och det är det allt handlar om, fart och fläkt. Alltså, och så här, confidence. Ja, det här är vänsterkanten är min. Jag ska fan springa upp och ner. Jag kan. Han dribblade ju sönder Burnleys högerförsvar.
Ja, det var ju en av de tillfällen också han fick den här smällen.
Ja, precis. Jäklar, vilken uppvisning han hade just där.
Precis, men det är så här. Men nyckeln till alltså om man inte ska ändra om spelstil helt, ja, så är ju nyckeln till den spelstil vi vill göra är ju fart och fläkt. Ja. Alltså man kommer inte ifrån att vi behöver fart för att göra det den spelstil vi vill spela.
Men är det det som är, det här pratar vi lite om på bussen hem till mig, men är det som är nästa steg för, alltså Arsenal kryssar den här matchen, det blev 0-0. Defensiven sitter ju fortfarande. Vi släpper in väldigt lite mål sen Arteta kom in. Och det är skitbra. För jag sa under många år, alltså Wenger sista år och Emery så det så här, skitsamma, bara vi får till någon som fixar defensiven. Jag är så trött att släppa in två mål per match bara för, och det har vi ju fått nu. Och då har ju inte jag mage att klaga. Men det vi pratar om och det du lite grann är inne på nu, när ska man förvänta sig att nästa steg kommer? För nu sitter defensiven. Fan, till och med Mustafi var ju varandklass mot Burnley här nu. Då, det säger ju en hel del. Men när ska man förvänta sig att nästa steg kommer? För nu defensiven, okej, okay, klart, check. Bra jobbat, gubbar. Nu sitter den. Nu måste vi liksom ta nästa kliv.
Alltså jag tycker att den kommer ta tid.
Ja.
Den, alltså...
ja, det är såklart inget som gör det efter en natt. Så här, okej, okay, nästa match Newcastle. Okej, okay, nu satsar vi offensiven och gör 4-0.
Så jag tror att den här säsongen är körd i att
göra
den här riktiga nästa steget. Mm. Jag tror ändå att Arteta nu de här två veckorna får där han bara kan sitta och pränta in spelidé, taktik med spelarna. Så att jag tror att det här uppehållet är bra. Jag tror att vi kommer se ytterligare ett steg efter de här två veckorna.
Ja.
För att det här är ju första tillfället sen han faktiskt tog över där han har i fall två veckor.
Ja, men det är ju jättebra
att
poäng.
Att bara sitta och bara nöta speltanke, taktik, plan A, plan B, plan C in i spelarna och bygga upp lite självförtroende.
För att dra en parallell så är det ju när Arteta kom in i Arsenal så var ju Arsenal ett brinnande hus. Ja. Det enda Arteta har gjort sedan han kom, det är ju bara släktbränder överallt. Precis. I alla rum. Det är ju först nu han kan börja spika upp nya plankor. Precis. På huset.
Han har hängt i skynke så att det inte regnade in.
Och ja, det är det han har gjort nu. Han har hängt över ett skynke.
Det blåser inte iskallt in i huset.
Nej, och det är ju, tycker alla, speciellt Mustafi, är jättebra. Då kan ju till och med han vara en bra mittback. Precis. När det inte blåser kallt. Nej.
Det var en bra,
jättebra liknelse. Den satt fan som en smäck. Vi kan inte gå ifrån snacket om den här matchen utan att säga, och det får väl kanske jag säga, att Burnley var, tycker jag i mitt tycke, tyvärr det bättre laget. Och det här är ett sånt, för kryssen, hur ska jag säga, vi kryssar ju skitmycket.
Vad är det, 13 kryss?
Det är 13 kryss. Då ska jag dra ett litet skämt. Känner du till den här Nike-kampanjen som Nike gjorde efter...
Just do it!
Ja, det är inte den. Men Nike gjorde efter Arsenals unbeaten run. Eller Arsenals Invincible-säsong.
Kommer inte ihåg den.
Nej, det var en kampanj som var så här: Nike, Arsenal, because you can't spell Arsenal with an L. För att de aldrig förlorar. Nu är det ju så här: X-Arsenal, because you have to spell Arsenal with an X. Alltså vid ett kryss.
Det var bra.
Den jag kommer på bra. Själv. Den jag kommer på själv.
Det var bra.
Arsenal. Jag vet, vi kryssar som fan. Och det här krysset kände jag var ett sånt här... man är ju arg för att vi inte vinner. För vi borde vinna mot Burnley. Men på ett sätt var det så här... Det där kunde sluta riktigt illa.
Ja, men tanke på den sista träffen. Inte sista träffen, men den här ribban, mållinjen.
Ja. Ja, den ja, precis. Det trodde jag var, men jag var helt säker på att det var mål.
Ja, jag var på väg att stänga av. Ja.
Jag ska stänga av, men först måste jag kolla klart.
Ja, men det var lite så. Dottern spydde på mig. Så frustrerad var min 3-månaders dotter att hon spydde under hela matchen.
Då
på
får
mig.
Du säga till henne att du kommer vänja dig. Du kommer vänja dig.
Hon träffade aldrig klubbmärket, men hon spydde.
Ah, okay.
På sin egna klubbmärke spydde hon.
Aj.
Hon var besviken.
Ja, jo, det förstår jag. Vi
hon fattade inte vad som hände på plan, men hon visste så här.
Hon kände känslan.
Hon kände känslan.
Det är det som jag vet, det är känslan. Det är känslan. Nej, men så på något sätt kände jag. Jag var frustrerad över att, för det var en skit. Vi spelade inte bra, visst vi försvarade oss bra och sådär och sådär. Men på ett sätt var, kände jag så här att det där kunde slutat riktigt illa om vi inte hade... den turen med oss.
Liksom.
Och Leno gjorde några fina räddningar som inte han har behövt göra på.
Samtidigt så hade det varit så här, hade vi haft lite bättre så hade vi kunnat ha 2-0 efter 20 minuter också.
Och det är det som också är med,
eller mer.
Ja, men med Arsenal Artetas.
I alla fall 1-0.
Ja, men Artetas Arsenal, för vi hade ju ett par bra lägen i början. Vi öppnar ju nästan alltid starkt förutom Leeds i FA-cupen när vi öppnar cast. Men Lacazette hade en nick läge i första, inom första fem,
ja,
typ.
Precis. Den första minuten.
Första minuten till och med.
Sekunder, tror
ja,
jag
du ser. Aubameyang får bli frispelad på djupet av Luis. Det ska han göra mål. Det gör han mål på 9 gånger 10. Nu vet inte fan vad han håller på med. Men, så att du har ju rätt i det. Vi har ju våra lägen efter fram till minut 20-25 kanske. Och sen... i och med Sakas skada så liksom dör vårt spel.
Vilket det, alltså, jag förstår att vi tappar fart, men någonstans så kan ju inte så här hela vårt spel kunde inte bygga på
en 18-årig
vänsterback. Så här.
Nej, är det för att Arsenals, jag tänker på Arsenals 3 vänsterbackar vi har nu. Det är ju Saka, Kolasinac, Tierney. Tierney har ju inte spelat i och för sig någonting under Arteta, så det känns fel att säga. Men alla de tre är ju väldigt offensiva. Och och Bellerin är liksom offensiv ytterback. Det är mycket av spelet vi har nu. Det går väl via, alltså här, överlappande vänsterback. Alltså det är ju ett hot. Alla lag tycker att det är ett hot. Och det känns som att jag svamlar, jag vet inte riktigt vad jag säger.
Jo, men många använder ju sina kantbackar för att fylla på kanten och pusha därifrån. Men någonstans måste man ju ha någon annan.
En plan B, också. Precis. Man kan ju inte säga, vår 18-åriga vänsterback är skadad. Åh, panik, vi kan ingenting.
Och jag tänker att alla lägen kan inte såklart... Till viss del så vill man ha den individuella briljansen av att de dribblar en eller två personer och kommer till ett läge. Men så här, majoriteten av ett spel kan ju inte bygga på att en spelare ska dribbla, för vi måste ju ändå kunna skapa lägen via, alltså, klassisk passnings, ja, rutin, alltså olika så här, passningskombinationer och, och så och komma igenom också.
Och det är ju det som är återigen det du säger, alltså fart och fläkt. För man kommer ju ingenstans om man står på mitten och passar passningskombinationer, utan det behövs ju spelare som löper hela,
precis,
tiden någon och
drar isär, ja, speciellt en backlinje som Burnley som ligger djupt. Då behöver man ju göra de här löpningarna för att öppna upp massa små hål i backlinjen, för att tänka, oh shit, jag måste ju gå efter Aubameyang, och så kan någon annan fylla på.
Tänkte du vad skrattretande det var när de få gångerna Arsenal kom runt på kanten och slog inlägg till Lacazette, Aubameyang bara, jaha, vad ska de göra, precis, mot Burnleys fyrtorn?
Ja, men då kan man lägga sig, men lägg dem hårt på bröstnivå istället. Eller, ja, men...
Nej, det var någonting som saknades obviously i anfallsspelet mot Burnley. Vad tyckte du var konstigt att Pepe inte fick spela? Inte ens hoppa in?
Ja, jag satt hemma i soffan här och sa till min fru, jag bara, men Pepe, han måste ju komma in här, minut, ja, 70 tror jag det var. För han kan ändå säga, han kan ta någon spelare, man kanske kan skapa något läge via
för han är ju sånt
individuell
kan, när det låser sig så vet man ju att han kan ju skapa på egen hand.
Och det kändes ju mot Burnley, det var ett perfekt med lite mer långsamma, stabila, ja, backar som kanske inte lika rörliga i sitt försvarsspel.
Du, vilka byten gjorde vi? Torreira kom in i halvlek, han stabiliserade på mitten,
ja,
tycker jag.
Willock kom in för Özil.
Ja, Willock. Förlåt om jag avbröt. Tycker jag, Willock kom in i minut 62. Willock skapade ju mer på hela matchen än vad Özil gjorde.
Ja.
Eller Willock skapade 30. Mer på hans 30 minuter än vad Özil gjorde på hans 60.
Ja, det var det. Blir och sen kom ju Eddie in typ minut 90.
Ja, precis. Och det är så här, vad ska han göra?
Vad det är väl om man får någon flaxboll någonstans. Typ.
Ja, jo.
Men han är ju knappt kommit in i matchen innan matchen är avblåst.
Nej, precis, precis. Du, jag tänker faktiskt nu att vi ska gå in på det här säsongens spelare. Vi har lite annat att prata om också. Det är alltså inslaget där du, Navid, som gäst ska ta ut dina topp tre ur Arsenal den här matchen. Det kanske inte var lätt, men det blir spännande. Den du tyckte var tredje bäst ger du en poäng, näst bäst 2 poäng och bäst i Arsenal ger du hela 3 poäng. Och så går de här poängen till en sluttabell, så ser vi slutet av säsongen vem som har varit bäst i Arsenal. Hittills leder Aubameyang på 18 poäng, tvåa är Leno på 17 poäng och trea är faktiskt Guendouzi på 15 poäng.
Han säger får vi ett par tre år när han har varit de här toppmatch.
Han fick en trea mot, det minns jag, mot Tottenham hemma. Och mot Aston Villa hemma fick han tre. Men ja, men din enpoängare.
Min enpoängare går till Sakas 20 minuter.
Ja, jo.
Jag tänkte
absolut.
Ett tag på Bellerin. Men sen, han gjorde inte så mycket väsen offensivt. Även om han var stabil defensivt.
Det är gött ändå tycker jag att Bellerin är inne i laget.
Jo, men det tycker jag.
Och spelar liksom 90 minuter. Han kommer bara bli bättre ju mer han får spela. Och tillbaka till gamla storformen.
Hoppas vi.
Nu ska
det är ändå skönt att ha tillbaka honom.
Ja,
det är ändå...
absolut.
Mina 2 poäng går till Leno.
Leno, ja.
Han höll ju ändå nollan. Han skämde inte ut, så räddade oss ett par gånger.
Ja.
Och 3 går faktiskt till Mustafi.
Ja, han var ju...
Han var
bäst
på
plan.
Han gjorde sitt jobb. Han tog de här sista bollarna. Han var typ så här... Jag skämdes inte över honom i slutet av matchen. Han var skämdes minst över efter slutet av matchen.
He was back on top.
Ja.
Om du hänger på Mustafis sociala medier.
Ja, jag gillar den back to top.
Ja, back on top. Han har ju tagit bort det nu sedan en tid tillbaka.
Han har inte spelat.
Nej, det är därför. Då. Nu får han ju återinföra back on top.
Precis. Igen. Så att, ja, men han gjorde ändå bra.
Ja, bra att du lyfter det. För vi kan inte prata om den här matchen utan att nämna att Mustafi faktiskt var... För han får ju ta mycket skit, Mustafi. Jo. Men den här matchen var han ju bäst.
Han var
bäst i Arsenal.
Han hade på, även om han slår bort lite långpassningar så ja. Hade han faktiskt ett par bra långpassningar också.
Ja, ja. Jag såg någon statistik, nu har jag inte det här, men han hade så här 100% vunna nickdueller, 100% vunna brytningar och 100% någon mer så här vunna. Och det är ju 3 stycken punkter som det är 100% på, då gör man ju obviously en jävligt bra.
Hans största problem är att han tappar ju koncentration. Alltså, har han full koncentration i en match så är han en bra back. Hans problem är att han, det är ju problem med alla Arsenal-backar. Men mesta bygger ju så, men det är bara att sämre försvar jag många gånger byggt på just de här tabbematcherna, ja. Har ju byggt på att de tappar. Jag vet inte hur svårt det är att vara koncentrerad 90 minuter.
Jag vet inte hur svårt, nej. Men om man är back i Arsenal så är det nog jättesvårt. Är man back i ett annat lag, inga problem.
Alltså jag förstår, alltså jag kan tappa koncentrationen om jag sitter på ett möte, ja. Där jag har ingenting att säga. För då är man inte aktiv. Men om du är på fotbollsplan,
du spelar ju ändå
match. Du ska spela match, du är inne i matchen, ja. Det är inte så att du står där och tänker, fan, det här, jag är ju inte aktiv i den här matchen. Du,
vet du vad det negativa med Mustafis jättebra insats var nu?
Vad?
Att vi är ännu närmare ett misstag.
Ja, det är...
Visst är det.
Men det kan ju ske med Papadopoulos, alltså, han har ju haft sin fair share av misstag också.
Du,
så det ska man inte.
Jag måste säga en sak.
Och Louise.
Vad kul att du nämnde. Jag kan ju inte ut annars efter han fortfarande, men Sokratis.
Ja, jag uttörde det fel, jag bara säger.
Tänkte, han ser ju ut, det har vi sagt i podden förut, han ser ju ut som en pappa som tar med sina barn på innebandyträning typ en söndag morgon. Har du tänkt på det? Och extra tydligt blir det när Edin Kettias byte. Tänkte på att Papadopoulos tog av Enketti hans tracksuitbyxor. Enketti bara satt så här som ett lelös barn och såg att han bara drog av byxorna på honom.
I kombination med den här videon när han kör, lyfter vikterna.
Ja,
när alla
ja.
Står, och det är också en så här pappegrej, bara barn, kom. Ja. Pappa ska visa hur stark han är, och så står de där. De bara, min pappa är jättestark.
Men, och du har sett det kortet säkert på Sokratis och Torreira när de sitter i en trappa. Och det, ser, det blir en sån här synvilla. För det ser ut som Torreira sitter i Sokratis knä.
Nej, den har jag missat.
Nej, okej. Ja, det är också en sån. Han är en sån jävla pappa, Sokratis. Men du, det om det om det, då hoppas vi på att vi ändå vinner nästa match, obviously. Den är ju först om 2 veckor, för nu är vi ju på uppehåll i Dubai. Spelarna är där nu.
Fruarna ska komma.
Lenos fru är med, vet jag.
Ja, men det har jag redan sagt att okay. De får ta med familjen om de vill.
Oj, oj, oj. Det blir right on
time. Jag tycker att de inte ska få träffa sin familj. Det är säsongen är slut. Men det är ju...
Det är en annan femma. Du, vi har ju silly season här också. Har ju varit. Bara summera lite grann. Vad var dina tankar? Vi lånade in Pablo Mari och Cedric Suarez. Eddie Nketiah kom tillbaka. Smith Rowe ut på utlåning. Dino Mavropanos utlåning. Har jag glömt någon?
Nej, det är, sen är det väl de här John Jules är väl också ut.
Ja, ah, just det. Ja.
Spelar inte. Ja. Nej, men jag så januari förutom Bruno Fernandes, hur många storvärvningar har jag haft så här i
Aubameyang för 2 år sedan?
Jo, men jag menar i år.
Jaha, i år. Okej. Okay. Ja, den största.
Nej, men vi har haft ganska många historier så, men att
Mohamed El Neni för 4 år sedan, jag skojar bara.
Montreal.
Ja, Nacho sant.
Achavi.
Ja, just
kom
det.
Han kom
i januari, det stämmer.
Nej, men det var ju inte så här. Det var inte ett vinterfönster där det var mycket rörelse.
Nej.
Bland spelare så.
Nej.
Med Cedric tycker jag han har varit en stabil Premier League högerback. Spelar i portugisiska landslaget.
Just det.
Okej, han är lite småskadad nu, men samtidigt är ju, han hade inte spelat den här matchen oavsett.
Nej. Och han kommer ju vara det som jag
han
tycker
är frisk när de är tillbaka.
Det som är konstigt tycker jag att Maitland Niles, vad fan är det med han nu?
Ja, Teta, vi pratar om att han ska in i mitten.
Ja, det är så. Ja. Ja, spännande. Jag gillar ju Maitland Niles, så att det är spännande att se. Men Cedric Suarez, han kommer ju vara andra val till högerbacken bakom Elin. Ja. Det vet ju alla.
Och antagligen vänsterback under den tiden. Alla är borta, så kanske han...
Just det.
Nu när Saka skadas också. Ja. Kan ju spela på båda. Pablo Mari har absolut ingen åsikt om. Jag har alldeles för dålig koll.
Ja.
Jag vet bara att han har varit väldigt bra i Flamengo. Vunnit var, allt man kan vinna.
Han var tydligen väldigt, väldigt bra i den här VM-klubblagsfinalen mot Liverpool också. Men Liverpool vann ju då. Men tydligen ska han ha varit väldigt bra.
1,98. Ja. Inte den snabbaste. Så han känns ju som en typ... Jag är väldigt nöjd om han har Mertesacker-vibbar. Att han kanske inte
Kanske just, lite bättre med fötterna än Mertesacker.
Ja, lite bättre med fötterna, ja. Men jag tänkte mer så här att han är en klok back som kanske står att han behöver inte använda sin fart utan han...
Just det. Ja, för kloka backar har vi ju inte jättemånga av om man säger
har vi
så.
Någon?
Nej. Luis har faktiskt varit väldigt bra sen Arteta kom.
Jo då.
Det vill jag ändå stå fast vid.
Men han är inte känd som en klok back.
Nej, sant. Förr eller senare kommer även hans misstag.
Han är ju, ja, jag haft dem.
Pablo Mari är ju även vänsterfotad.
Ja.
Första vänsterfotade mittbacken sen.
Vermal.
Mycket bra. Du, vi ska leka en lek.
Kör på.
Ja. Det här leken brukar vi leka mest under sommarfönstret. Men jag tänkte, vad fasen, nu ska vi ha lite roligt. Det är, vi ska leka leken kanon eller Spurs.
Pa.
Du känner ju självklart till leken, Navid. Men jag drar det för lyssnarna som kanske inte gör det. Att Cedric Suarez fick tröja nummer 17. Pablo Mari fick tröja nummer 22. Och kanon eller Spurs går alltså ut på att vi ska tillsammans gå igenom alla spelare i Arsenal från Premier Leagues grundande som har haft nummer 17 och säga om de var kanon, alltså bra, eller Spurs, dåliga. Samma med gäller 22. Reglerna är ganska glasklara, va?
Mm.
Bra, då börjar vi med Pablo Mari på nummer 22. Mari. Går vi alltså igenom alla spelare i som har spelat i Arsenal under Premier League-eran, säger vi nu, som har haft 22. Vi börjar med David O'Leary som hade tröja nummer 22 säsongen 92-93. Kanon eller Spurs?
Du är väldigt... Jag tittar inte på fotboll. Va? Jag var fem bast.
Ja, det har jag. Ja.
Så jag, det är ju svårt att...
Jag kan börja. Jag säger ändå att David O'Leary, det är han som har rekordet i antal framträdande i Arsenal. Så då säger jag ändå kanon.
Ja.
Det blir kanon. Ian Sealy hade 93-94 och säsongen 96-97.
Ingen åsikt.
Nej, då, jag säger då, jag har aldrig talat om han, så jag säger då måste det bli Spurs.
Då säger vi Spurs. Ja. Vi har aldrig hört talas om honom.
Nej, då, det är en bra regel, då är det Spurs. David Grundin hade nummer 22 98-99.
David
Grundin, han vänsterback tror jag, fransman.
Oh.
Då uttalades väl David Grundin eller något sånt.
Spurs,
det får bli Spurs.
Det är inte namn som fluktuerar runt.
Nej,
som,
och han, vad jag kan se här, gjorde bara en säsong också. Så då blir det väl ändå Spurs. Oleg Luzhny spelade i Arsenal 99 till 2002, vad jag kan se.
Spurs.
Ukrainan, högerback, Spurs.
Ja.
Ja. Jag säger väl också Spurs då. Gael Clichy, 03 till 2011 hade han nummer 22.
Kanon tills han blev Spurs och lämnade laget.
Mm. Vad landar vi på då?
Nej, den var kanon.
Han var kanon.
Jag gillar honom ändå.
Han gillar också Clichy. Vi säger kanon. Francis Coquelin hade nummer 22 säsongen 12-13.
Kanon.
Kanon, va?
Kanske inte just den säsongen, men jag tyckte ändå.
Men då får man säga Coquelin överlag.
Ja, precis.
Ja. Kanon. Han har ju vunnit mer FA Cuper än en viss engelsk anfallare som har vissa talsvårigheter också.
Okay.
Ja. Ja, han har vunnit två stycken FA Cuper mer. Alltså 200%. Ah, ja. Yahya Sanogo hade nummer 22.
Spurs.
Han har ju ändå vunnit två FA Cups titlar, Yahya Sanogo.
Ja, men han var ju inte kanon.
Det är så kul firandet efter FA-cupfinalen. Nej, FA-cupfinalen 13-14 när Yahya Sanogo firar som satan på planen och bara så här, vad har du gjort?
Jag tänkte på hans firande och la hattrick i de här träningsmatcherna.
Ja, i Emirates Cup.
När han bara, man tänkte så här, lugna dig gubben.
Ja, det är då han halkar också när han ska springa ut i publiken och fira, så halkar han så här och så ramlar han ut. Det landar på Spurs, va?
Ja.
Han var ju ändå gratis.
Jo.
Okej, det får bli Spurs.
Det blir en Spurs.
Jeff Reine Adelaide hade nummer 22 säsongen 17-18.
Hos oss blev han ju en Spurs.
Ja, det
även
blev...
om han inte så här, han är ju uppenbarligen duktig fotospelare. Spelade Lyon nu, gick för 20 millar. Så att han har ju haft en bra karriär. Men hos oss var han ju inte, gjorde han inget avtryck.
Mesut Özil har ju sagt att det är den största fotbollstalanger han har liksom tränat med och spelat med. Men som sagt, hos oss märktes ju inte det av jättemycket.
Nej.
Så det blir ju Spurs faktiskt. Dennis Suarez hade ju nummer 22.
Spurs också.
Den är ju så jävla Spurs.
Han gjorde ju ingenting.
Nej, han hoppar in i 20 minuter och så var skadad. Då landar vi också på vad vi tror om Pablo Mari. Blir det kanon eller blir det Spurs?
Jag tror på kanon. Jag kommer aldrig tro på Spurs. Nej. Jag kan aldrig säga att det blir en Spurs innan de har gjort någonting.
Helt rätt inställning. Vi hoppas ju på en kanon då. Det var nummer 22. Då går vi vidare till nummer 17 som Cedric Suarez har fått. Då första vi börjar på är John Jensen som hade nummer 17 93-95.
Kanon!
Det är kanon!
Han vann,
är
det han danskarna? Ja, det är danska.
Ja. Han var ju med och vann Europa, den Europa-cup-matchen.
Ja, och sen vann han väl
FA-cupen och Liga-cupen 93, eller hur? Ja. Och det är, då är ju
han ändå 3 till.
Superkanon ju. Pablo Hillier hade nummer 17, 95-97.
Du har inte känner namnet, så säger jag.
Vad sa jag förresten?
Pablo Hillier.
Ja, jag sa superfel. David Hillier.
Ring ingen klocka.
Nej, det blir ändå Spurs. Jag känner ändå inte igen det. Emmanuel Petit hade nummer 17, 97-2000.
Det är ändå en kanon.
Alltså, ja, jo.
Han var, jag tänker bara fotbollsprestationsmässigt, ja, så gjorde han ändå, var ju inte dålig för honom. Sen är han ju en lämna och sen gick han till Chelsea. Sist att han...
Men det landar väl ändå, hans tid i Arsenal var jättekanon.
Ja.
Och sen tiden efter så kanske inte man...
Mindre kanon.
Ja.
Men under det tänkte man så här, hade man 99 frågat så hade man sagt kanon.
Ja, ju det är sant. Så vi landar på kanon.
Ja.
Ja. Edu.
Kanon!
Den är kanon va? Han hade under tröja nummer 17 från 2000 till 2005.
Ja, kanon.
Kanon.
Han spelar ju bra, nu är han tillbaka också så...
Ja. Ja, men den är kanon. Alex Song, 2005 till 2012. Vad tycker vi om Song egentligen?
Så jag gillar ju Song när han spelar. Jag köpte fan en till och med en Song-tröja.
Ja. Har du kvar den?
Ja.
Respekt.
Men samtidigt, alltså 2005 till typ 2009 så var
han... Nej, men det känns som att Alex Song dansade en sommar. Han var så jävla bra en säsong och sen gick till Barca.
Ja, lite så. Och sen vet man inte vad hände. Han var West Ham en sväng och så. Ja,
ja det var han, ja.
Men, ja. Men han var ju ändå...
Han var
inte Spurs, han var inte kanon heller.
Ja, men vi måste välja.
Ja, Spurs då.
Då blir det Spurs. Ja, men Spurs då.
Går man så fort man gör någorlunda bra utan att faktiskt egentligen vinna någonting på grund av alltså att gå vid första bra säsongen du faktiskt gör efter. Glöm inte Den Nilssons sång, du är by mittfälts
alltså Den Nilssons sång, det är ju om vi pratar om Cazorla och liksom Coquelin och Gilberto Vieira, då är ju Den Nilssons sång liksom raka motsatsen mot dem.
Fast ändå bättre än det vi gör idag.
Ja, det fanns, eller inte om man har Xhaka Torreira, för det tycker jag på riktigt är ett bra innermittfältskombo.
Jo.
Under Arteta och var också under Emery tills innan
sång
Emery.
Den Nilsson slutade fjärde plats. Okej, med lite hjälp av Fabbe.
Vad sa du?
Med lite hjälp av Fabregas.
Ja, det är fan sant. Ganska mycket hjälp av Fabregas. Fabregas bara tog upp den här säcken Arsenal på hans axlar och bara, då kör vi gubbar. Okej, men vad landar vi på sång? Spurs. Det blir Spurs. Ja. Nacho Monreal hade sen tröja nummer 17 från 2012 till 2014.
Kanon.
Superkanon, eller hur?
Finns inte ens...
Nej, inget att snacka om. Alexis Sanchez. Tröja nummer 17 från 2014 till 2016. Sen bytte han inte tröja nummer 7, men Sanchez, kanon eller Spurs?
Under tröja 17 vann ändå kanon.
Ja. Jo, men jag säger också kanon. Han var ju fan en av de bästa spelarna Arsenal har haft de senaste 10-20 åren.
Ja.
Inte 20 åren, men senaste 10 åren. Tänk att vi hade Cazorla, peak Cazorla, peak Alexis, peak Özil och ändå inte vann.
Vi hade inte peak defense.
Det är ju det som är. Vi hade inte peak defense. Nej, vet du vad vi inte hade? Vi hade inte peak defensiv mittfält.
Nej, det också.
Det är där. Fast ändå.
Jo, ja. Vi hade ändå bra försvar. Jo, vi hade saknat mittfält. Vi har alltid saknat något.
Vi har alltid saknat något. Det var så här. Men bara vi får in det. Ja, i alla fall. Alex Iwobi hade tröja nummer 17 2016 till 2019. Och nu säger du Spurs. Nej, jag menar, nu säger du inte Spurs. Nej, för då åker du ut härifrån.
Alltså, Iwobi gjorde inte det största avtrycket, men han är en egen produkt Och han är ändå, han har aldrig gjort någonting där man inte ska ogilla honom för. Nej. Även om han inte har varit den absolut bästa spelaren vi har haft, så är han ändå kanon.
Kanon.
Man gillar ju honom.
Ja, det, jo, definitivt. Ja, kanon blir det definitivt. Och vad tror vi då om Cedric Suarez som också har tröja nummer 17? Det är kanon. Ja. Vill andra är kanon. Bra. Då har vi lekt kanon eller Spurs. Och jag kollar igenom mitt körschema nu och jag har liksom tagit upp allt som jag har tänkt att prata om. Är det något du vill lyfta nu? Det är ju inte så här nästa match för dig. Det är om 2 veckor. Det är lite inaktuellt. Är det...
Nej, men jag, som sagt, som vi var inne tidigare, jag hoppas verkligen att de här 2 veckorna de har nu verkligen jobbar stenhårt på att
få upp lite plankor på det där huset.
Ja, men precis. Att börja bygga huset och bygga vidare på det som han har snabbt hunnit göra, men att faktiskt få sätta sin touch ännu mer till vad han vill att spelarna ska göra. Vi har ju sett det här att de pressar mer och de trycker på mer. Och vi spelar ju lite mer intensivt match. Så ibland slinker man tillbaka, som Burnley kändes som att vi var tillbaka.
Ja, det tyckte jag också. Burnley var, det, spelarna liksom såg slitna ut också. Men det är för att Arteta har haft jävligt hårt pli på dem.
Precis.
Att de ska...
Och jag hoppas att det fortsätter. Ja. Men nu slipper de i matcher i 2 veckor. Mm. Så nu kan de bara bygga. Man får se det som en för-säsong. Man såg lite också att så här, Arteta får lite sin... Mm. För säsong här nu.
Ja, men det
väldigt
är ju,
intensivt.
Det, här,
men...
det har du jävligt rätt i. Det här blir ju på något sätt Artetas försäsong. De här 2 veckorna. Ska de vara i Dubai hela tiden? Det tror
jag tror, nej, är, men är en vecka säkert. Ja.
Men de här 2 veckorna i alla fall. Det blir ju hans försäsong. När han verkligen kan sätta sig ner och arbeta i lugn och ro.
Precis.
Ja. Man, all right. Det missar vi att säga förresten. I FA-cupen kommer vi ju möta Bournemouth i nästa runda. Nej, inte
nej,
Bournemouth.
Portsmouth.
Portsmouth. Det är så många lag som heter så här Brithbeth. Bournemouth och Portsmouth och Plymouth är också ytterligare.
Och Dartmouth.
Ja, det finns ju.
Ja, det har vi.
Och Darth Vader. Nej, det är något helt annat.
Finns också.
Ja, det finns, men det är något helt annat. Du, Navid, jag, då gör jag faktiskt så här. Jag sträcker fram näven och så säger jag, fan vad kul det var att sitta och köta lite.
Tack, det var skönt att vara tillbaka.
Ja, alltid lika roligt. Och lycka till med föräldraskapet.
Tack så mycket.
Och som sagt... Bli medlemmar i Örsen Göteborg, absolut. Men kanske dagen i ära, ännu viktigare att komma med pappatips till Navid här nu.
Om hur man får sina barn att heja på Arsenal.
Ja, det kanske kommer jättelätt för din del, men man vet inte. Nej. Det är bra att vara förberedd.
Men det är bra att ha lite verktyg med sig.
Ja, absolut. Tusen tack alla ni som har lyssnat och to be a gooner.